Han finns bakom molnen ändå. Det är en trygghet. Och kommer till den insikten och kommer till den tron. Han finns bakom molnen ändå. Det är en, liksom, det är en vandring tillsammans med Jesus. Och så får man upptäcka att även, för att det är väl som så att bara för att jag blir kristen så har inte Gud lovat det att allting flyter på precis på. Ja, för oss då, som vi tycker för stunden skulle vara det allra bästa sättet. Men vi får komma till den tryggheten att han finns bakom molnen ändå. Och så var det, jo, jag kom att tänka på förut när ni tar det här. En liten kör som är så här. Din trofasta kärlek aldrig mig lämnar. Din barmhärtighet, den kan aldrig ta slut. Den är ny varje morgon, ny varje morgon. Stor är din trofasthet, min Gud. Stor är din trofasthet. Din trofasta kärlek aldrig oss lämnar. Din barmhärtighet, den kan aldrig ta slut. Den är ny varje morgon, ny varje morgon. Stor är din trofasthet, min Gud. Stor är din trofasthet. Det är en förmån att få ha tron på Jesus och upptäcka det att det han gjorde för mig på Golgata kors, när han gav sitt liv för mig, att jag får sätta min tro till det och få komma liksom till insikten att stor är Guds trofasthet. Den är ny varje morgon. Och en annan, vi sjöng, jag kom på sånger vi sjöng här idag. Jag kommer ju inte på, men nu kommer på här. Vi sjöng här om bön nummer 10 där. Men i alla fall, du länge irrat vilse ut i världens ökenland. Ingen banad stig. Nu önskar du att finna vägen hem till himlens land. Och där liksom är kärnan. Man kommer till den insikten. Jag behöver Jesus. Salig är det saktmodiga, står det i första saligprisningen i bergspredikan. Och den kan man översätta också att salig är den som inser att han behöver Gud. Och det börjar där. Och det är den heliga ande som påverkar människor så att de inser att de behöver Gud. Och när jag har liksom insett att jag behöver honom, den som söker, han finner. Jag har läst en del eller lyssnat en del på Gamla testamentet under veckan. Går ut med hundpromenad och så är det en så bra app. Vägen genom Bibeln. 1240 halvtimmes långa program. Bibeln från perm till perm. Och så är det, pratar han lite kommentarer om det där. Och ja, jag lyssnade om Första Samuelsboken. Det var även domareboken, men Första Samuelsboken. Och de följde inte Gud. Vad gjorde de? De liksom försökte vara människor till lags. Eli, det var en överste präst där i templet. Han hade två söner. De följde inte Gud. De gjorde sådär klia människor i örat. De brydde sig inte om Gud. Och de hade ju arken där. var inte Gud de brydde sig om, utan de brydde sig om ceremonin runt omkring. Den där trälådan, det var liksom, det blev väldigt ceremoni runt omkring. Det gjorde de, och de tog ju med sig den ut i strid, och det gick ju inget vidare. Men den kom tillbaka. De följde inte Gud. Saul, som blev smord till kung, han brydde sig mer om människorna än Gud. Salig är den som inser att han behöver Gud. Jag är ju i apostlagärningarna. Jag fick något i halsen, jag tror. Ja. 23 kapitlet kommer det till idag. Paulus, han var ju verklig motståndare till Jesus. När det var människor som kom till tro på honom, då var ju han full liksom av, han var farisé, han var skriftlärd, och han ansåg ni har fel. Han skulle sätta dem i fängelse, men han blev omvänd. Han kom till tro. Han åkte ut och han spred glädjebudskapet om Jesus till framförallt, om vi ser, hedna folk. Var ute på missionsresor, och något kapitel före här så var han nu på väg till Jerusalem. Han kom till Jerusalem och han visste om att han skulle bli tillfångatagen, att det inte skulle gå så bra. De försökte att hindra honom, hans vänner, till och med Filippos, han som var en av de här diakonerna, och Lukas som skrev apostlagärningarna. Nej, gå inte dit. Men Paulus, han visste att det var Guds vilja, så han gick. Och så kom han då till Jerusalem. Han blev tillfångatagen. Det var rykten som gick att han säger att vi ska lämna Mose lag, vi ska lämna den. Det hade aldrig Paulus sagt att en jude skulle lämna den. Men det var rykten som gick. Han blev tillfångatagen, han blev räddad av den romerske befälhavaren. Han räddade ju livhanken på Paulus. De höll på och drog och flet in. Sen var det så att före kapitlet då fick den här befälhavaren, han trodde att Paulus var en upprorsmakare. En egyptier som skulle liksom, ja, sätta sig till motvärn. Men när han upptäckte att han kunde grekiska så förstod han, det var inte den mannen. Paulus fick tala till folket, och det gjorde han förra gången på i förra kapitlet. När du inte var här, det får du en liten sammanfattning. Då berättade Paulus, jag är farisé. Han talade till de där som hade försökt att slaga ihjäl honom. Han talade till dem på hebreiska. Han mötte dem på deras nivå. Han kallade dem fäder och bröder. Han sa inte, era uslingar som håller på att slå ihjäl mig. Han mötte dem och han fick berätta för dem vad han utifrån sin syn på vad han hade varit med om. Han talade om, han var ju från Tarsus, men han var uppväxt i Jerusalem. Han var farisé, han hade varit nitisk, han hade gått i skola hos den tidens mest lärda. Han kunde det här. Han talade till dem och han berättade att han hade fått ett levande möte med Jesus. Och då var det knäppt tyst. De lyssnade. Men så kom man till det att det här också skulle ut till hedna folken. Och då fick de ork, de inte höra mer. Då blev det väsen igen. Och befälhavaren fick liksom rädden igen. Och han funderade på, vad är det här? Vad är det för man det är? Så han tänkte att han skulle prygla honom. Och de spände fast. Och Paulus, han sa, får man slå en romersk medborgare som inte dömde? Är det romersk medborgare? De gick direkt till befälaren. Vad håller du på med? Den här mannen, han säger att han är ett romersk medborgare. Och det var dödsstraff. Om han ljög och sa det och det blev uppdagat, då var det dödsstraff direkt. Paulus, han hade varit många andra, flera andra gånger Hade han varit pryglad, då hade han inte åberopat romerska medborgarskapet när han var i Filippi. Då var det nog meningen att den där fångvaktaren skulle bli frälst. Det blir han. Gud grep in. Här var det dags att, för att vara Ananias, hade sagt till Paulus att du kommer att få stå inför kungar och furstar. Och då åberopar Paulus sitt romerska medborgarskap. Och i alla fall, men den där befälhavaren, vad ska jag göra med den här karen? Jag kommer undan. Han kom på att det var någon religiös konflikt. Judarnas stora råd, de får ta hand om det här. Och det är vi nu i 23 kapitlet. Ja. Paulus, han blev då förd nästa dag här. Han blir ju inte pryglad. Och den där befälhavaren, han kallar samman stora rådet. Och Paulus, han stod där, han såg på stora rådet och sa: bröder, jag har levt inför Gud med ett fullkomligt rent samvete ända till idag. Paulus, han visste sin position. Han visste att så gott det var för honom så hade han ett rent samvete. Och det är viktigt. Det står en papperskorg om där. Om vi vill se att vi har någonting som ligger mellan mig och Gud, då kan vi säga, jag lägger det i papperskorgen. Jag lämnar det. Och så ber jag om förlåtelse. För jag ska inte ha någonting som stod emellan. Paulus, han hade ett rent samvete. Han kom inför stora rådet och han sa det. Då befallde överste prästen Ananias, den som stod bredvid, att det skulle slå Paulus på munnen. Det var någonting som han inte fick. För det stod både i den judiska lagen och även i den romerska lagen att när någon står inför rätta, då fick de inte liksom misshandla dem eller slå dem. Då hade de liksom skydd. Men den där överste prästen, han sa att de skulle slå honom på munnen. Men Paulus sa till honom. Nej, Ananias som stod bredvid honom, ja, överste prästen, att det skulle slå Paulus på munnen. Men Paulus sa till honom. Gud ska slå dig, du vitkalkade vägg. Här sitter du för att döma mig efter lagen. Och så befaller du i strid mot lagen att det ska slå mig. Paulus, han visste sin position och han sa till han där, du vitkalkade vägg, sa han. Alltså, han menade på att överste prästen, han gjorde så alltså fina grejer, men han följde inte det här. Och Gud ska slå dig. Och år efter det här så blir den här överste prästen knivmördad av någon upprorsmakare. Så om det var Gud eller inte, men han blir i alla fall. Här sitter du för att döma mig efter lagen och så befaller du i strid mot lagen att det ska slå mig. Det som stod bredvid sa, förolämpar du Guds överste präst? Paulus svarade, jag visste inte bröder att han var överste präst. Det står ju skrivet, en ledare för ditt folk skall du inte förbanna. Ändra var Paulus ironisk, för han var ju farisi. Han kanske visste att han var överste präst och kanske sa det ironiskt. Eller också är det ju en del som säger att Paulus såg dåligt. Men det får väl vara upp till dem, det, att han såg dåligt. Det, han var ju tältmakare också, gjorde tält, så det, jag vet inte om man kunde sy. Han var nog lite ironisk, tror jag, och mot den där överste prästen där. Eftersom Paulus visste att en del av dem var sadducéer och en annan del fariseer. Han liksom, det var liksom två falanger. Fariseerna, de var, om vi säger, fundamentalistiska. De liksom följde, ja, de gjorde så gott de kunde och följde ordet och allt som var. Och fariseerna, de var mer liberala, om vi kallar dem då dagens liberalteologer. De trodde inte på uppståndelsen, de trodde inte på under. Och de trodde, ja, nej, det var så. De bekände inte det. Och det där visste Paulus. gjorde han så här. Eftersom Paulus visste att en del av dem var sadducéer och en annan del fariser, ropade han i rådet: bröder, jag är farisé och son till fariser. Och när jag nu står inför rätta är det på grund av hoppet om det dödas uppståndelse. Då han sa det utbröt en strid mellan fariseerna och sadduceerna, och det församlade delade sig i två läger. Sadduceerna förnekar nämligen att det finns någon uppståndelse eller några änglar eller andar, medan fariseerna bekänner sig till allt detta. Det blev ett väldigt skrikande, och några skriftlärda som hörde till fariseernas parti reste sig och protesterade högljutt: vi finner inget ont hos den här mannen. Tänk om en ande eller en ängel verkligen har talat med honom. Striden blev nu så häftig att befälhavaren fruktade att det skulle slita Paulus i stycken. Alltså det blev, Lukas är ganska diplomatisk när han skriver, men när han skriver så det var ju full kalabalik där i Stora rådet. Och befälhavaren, han fick rädda livet på Paulus en gång till. Han fruktade att det skulle slita Paulus i stycken, och han gav order om att vaktstyrkan skulle gå ner och rycka bort honom från dem och föra honom till fästningen. Så det blev full kalabalik. Där korset försvinner efter ett tag. Följande natt kom Herren till honom, alltså till Paulus, och sa: var vid gott mod, ty som du har vittnat i Jerusalem om det som rör mig, måste du vittna i Rom. Paulus, han fick bekräftat att han var på rätt väg. Även om han var förföljd och råkade ut för lidande och allting, så var han på rätt väg. Gud var med honom. Sen läser vi här. När det blev dag gjorde judarna upp en hemlig plan och svor en ed på att varken äta eller dricka förrän de hade dödat Paulus. Det var mer än 40 män som hade sammansvurit sig, och de gick till överste prästerna och de äldste och sa: vi har svurit en ed att inte smaka något förrän vi har dödat Paulus. Därför ska ni nu tillsammans med Stora rådet anhålla hos befälhavaren att han skickar ner honom till er. Låt honom tro att ni vill undersöka hans sak närmare. Själva står vi då beredda att döda honom innan han kommer fram. Men Paulus systerson fick höra talas om bakhållet, och han kom till fästningen och gick in och berättade det för Paulus. Då kallade Paulus till sig en av officerarna och sa: för den här unge mannen till befälhavaren. Han har något att berätta för honom. Officeren förde honom till befälhavaren och sa: fången Paulus kallade på mig och bad mig ta den här unge mannen till dig. Han har något att berätta för dig. Befälhavaren tog honom vid handen, förde honom åt sidan och frågade: vad är det du har att meddela mig? Han svarade: judarna har kommit överens om att be dig skicka ner Paulus till rådet i morgon och låta dig tro att det ska utreda hans sak närmare. Men låt dem inte övertala dig. Mer än 40 av dem ligger bakhåll för honom, och de har svurit en ed att inte äta eller dricka förrän de har dödat honom. De står nu färdiga och väntar på att du ska säga ja till deras anhållan. Befälhavaren lät den unge mannen gå sedan han uppmanat honom att inte tala om för någon att han hade berättat detta för honom. De låg i bakhåll. De ville få bort Paulus för allting. Men Gud använder olika vägar. Och nu använder han en helt naturlig väg. Jag tror de flesta gånger som Gud leder så är det på ett naturligt sätt. Den här mannen, han fick reda på det. Systerson var det, alltså Paulus. Han hade en syster också i Jerusalem. Han fick reda på det här. Och Jag tror att befälhavaren där, han hade respekt för Paulus, den där romerske medborgaren som han inte riktigt begrep sig på. En bildad man, han kunde hebreiska, han kunde grekiska. Han förstod att ett smart intellekt. Han så när han är Paulus kom, så fick den där systersonen komma fram till befälhavaren. Vad gjorde han? Befälhavaren, han handlar på en gång. Han skriver ett brev. Han har soldater. Han har makt. Därefter kallade befälhavaren till sig två av sina officerare och befallde dem: håll 200 soldater beredda att ikväll vid 9-tiden gå till Caesarea. Dessutom 70 ryttare och 200 spjutbärare. Det var alltså halva garnisonen som man samlade ihop. Skaffa också riddjur och låt Paulus sitta upp och för honom oskad till landshövdingen Felix. Och han skrev ett brev med följande innehåll. Och vi ska se här att den här ståthållaren, han framför sig själv lite grann här. Skriver han så här: Claudius Lysias hälsar den högt ärade landshövdingen Felix. Den här mannen hade gripits av judarna och det skulle just ta livet av honom när jag kom med min trupp och befriade honom sedan jag tagit reda på att han var romersk medborgare. Han sa ju inte det att han skulle prygla honom så. Men, ja, men i alla fall, han förde fram att det var, här kommer en romersk medborgare. Och då jag ville veta varför de anklagade honom förde jag ner honom till deras stora råd. Jag fann då att anklagelserna mot honom gällde tvistefrågor i deras lag och att han inte anklagades för något som förtjänade dödsstraff eller fängelse. Sedan jag blivit underrättad om en sammansvärjning mot honom skickade jag honom genast till dig. Jag har också anmodat hans anklagare att föra sin talan mot honom inför dig. Soldaterna tog då med sig Paulus enligt den order de fått, förde honom under natten till Antiparis, och mellan Jerusalem och Antiparis där är det 6 mil. Så att de under natten så gick de 6 mil. Ja, det är jag. Nästa dag lät de ryttarna fara vidare med honom och vände tillbaka till fästningen. Ryttarna kom till Caesarea och lämnade fram brevet till landshövdingen och förde in Paulus till honom. Felix läste det och frågade från vilken provins han var. Och när han fick veta att han var från Cilicien sa han: jag ska höra dig när dina anklagare också har kommit. Sedan befallde han att Paulus skulle stå under bevakning i Herodes palats. De försökte åta livet av Paulus. Och den där befälhavarna, och det här är ju så som ingår i Guds plan. Vi ska se fortsättningen att Paulus fick då möjlighet här när han sina försvarstal och grejer framåt. Och befälhavaren, han skickade iväg halva garnisonen med Paulus. Så han insåg att här gäller det att skydda den här karen så att de inte tar honom. Han trodde på honom. Och det är ju så att är vi under Guds beskydd, under Guds ledning, då kan han använda ockupationsmakt, styrkor, och han kan använda det som är. Och jag är säker på att när Paulus, han fick det här tilltalet, var vi gott mod. Ty så som du har vittnat i Jerusalem om det som rör mig, måste du vittna i Rom. Han fick ett tilltal. Jag tror Paulus, han liksom deppade inte ihop. Hur ska det här gå? Men Gud visste ju, han hade omsorg om honom. Han visste att han behövde ett tilltal. Han behövde, och jag tror att Paulus var vältränad. Och om vi, detta gäller nog oss också, tror jag. Om vi liksom vandrar med Jesus. Jag säger, okej, okay, märker vi att det är någonting som ligger emellan. Då är han trofast, han är rättfärdig. Han Vi får bekänna. Om vi bekänner våra synder så är han trofast. Han är rättfärdig. Så han förlåter oss synderna. Han helar oss. Han renar oss från all orättfärdighet. Och då den här ryggsäcken. Om vi har någonting emellan, då dröjer det ju inte länge förrän vi har en fiende som säger: ah, det där talar du inte om. Och är det som man har börjat dölja saker, då är det ju lättare att det bygger på. Paulus, han hade ett rent samvete. Han visste, han kunde frimodigt stå fram inför rådet. Och den förmånen kan vi också få, va? Din trofasta kärlek aldrig oss lämnar. Din barmhärtighet, den kan aldrig ta slut. Den är ny varje morgon, ny varje morgon. Stor är din trofasthet, min Gud. Stor är din trofasthet. Och vi ser att korset är där. Jesus, han kommer tillbaka och hämtar dem som tror på honom. Och vi såg att korset där försvann ett tag. Det var ju, när det kommer in David står det, när skärmsläckaren går in. Då är det bara att pilla på musen, kommer tillbaka. Men Jesus kommer och hämtar oss en gång i tiden. Och det är nu vi ska liksom få ett rent samvete. Nu är frälsningens dag. Idag är frälsningens dag. Och sen, om jag, sen kan det vara någonting som jag inte vet som kommer sen mig med att, men åh Gud, han vet ju om. Och vi ska inte behöva gräva. Kan jag hitta mer nu som jag har gjort fel? Det behöver jag inte rota efter. Utan Gud, han är nådig mot oss. Men saker och ting som poppar upp som jag kommer på då, i papperskorgen med att be om förlåtelse, och så går det framåt. Tack Jesus att du har varit med här idag, att du var med Paulus. Och tack Jesus att du var med Samuel här i Gamla testamentet. Han fick vara lydig mot dig. Han fick vara Guds profet, Guds domare och profet. Och han fick följa dig. Och tack Jesus att han fick smörja också konung David, som jag kommer till snart här. Men Jesus, du ser, vi är samlade här. Och vi vill tillhöra dig. Och är det någonting nu som du påminner oss om, det kan vara vad som helst, då får vi lägga fram det inför dig, Jesus. Och är det som har någonting som du behöver ha förbön för, vill hjälpas åt att du ber, ger att känna, så hjälps vi åt. Jag lägger handen på och ber till Jesus att han ska, så hjälps vi åt och ber. Det har jag lovat. Det ska vi ha ge tillfälle till i varje gudstjänst. Annars så fortsätter vi att sjunga någon sång här. Och kommer du på sen efter fikat, eller ja, det är någonting som jag vill ha hjälp att be för, då gör vi det.